Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Peter Persson var inget nytt namn för mig. Tack vare hans publicistiska alter ego in i vildmarken så hade jag redan honom på min radar. Men då jag inledde ett samarbete med Naturkompaniet där Peter nu jobbar så fick jag även möjlighet att lära känna honom väldigt mycket bättre och en intervju med honom kändes som en självklarhet. Då vi bägge två skulle ner till Askersund Outdoor Festival så bokade jag en intervju med Peter under en stor ek precis bakom Naturkompaniets tält. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 176 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information och länkar till det här avsnittet hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. En del av, eller en ganska stor del av researchen för den här inspelningen och den här intervjun var ju din intervju med Vilse-podden. Och det är så här två saker direkt som dyker upp. Dels, du har en väldigt bra radioröst.
Tack.
Ja, men det låter bra.
Ja.
Ja, så att det ser jag verkligen mycket fram emot.
Själv känner jag att jag har en ganska hes röst. Jag brukar så här.
Ja, fast det är väl lite det man ska ha. Ja. Lite så här,
en röst i natten.
En röst i natten, exakt. Ja, exakt. Du skulle kunna ha en så här P2. Du skulle kunna jobba på P2 och ha det här, vad heter det?
Ja, vad hette han som hade den här En röst i natten?
Alltså tv-serien?
Ja, den, men så fanns det en svensk, eller den, en Claes, inte Claes Ingesson, utan Claes. Det var någon radiopratare som hade ett nattprogram där folk fick ringa in mitt i natten.
Ja, men Karlavagnen, eller? Det finns
inte någon fortfarande. Nej, det var ännu längre sedan, tror jag. Jag var liten när jag lyssnade på det. Jag somnade alltid till det här programmet. Så behagligt att lyssna på, liksom.
Det är kanske det, vi kanske ska köra en sån podd istället.
Vi lägger ner.
Du får sitta och du får läsa högt ur skrivarmanualer.
Ja, exakt.
Men en annan grej, för utöver din ljuva radiostämma, så du berättade om att när du var liten så drömde du om att bli så här, du lekte att du var skogvaktare.
Mm,
typ du drömde att du var skog, eller du lekte att du sprang omkring och var skogvaktare. Och du sa bland annat att du var typ så här klädd som en ninja och sprang omkring med spjut.
Mm.
Och när jag var liten så, min pappa har ju jobbat som skogvaktare.
Ja.
Så jag har kollat upp lite och pratat med honom. Och inte för att krossa några drömmar, men han hade aldrig någon ninjadräkt.
Nej.
Inte heller något spjut.
Okej, ja, men då har han...
Då får du kanske tänka om.
Ja, eller så är det han som har missat någonting.
Precis. Han hade kunnat vara den coola typen av skogvakt. Men istället åkte han runt.
Han valde den tråkiga.
Men vad heter det? Jag kan ju, om man lyssnar på det här och är intresserad av Peter och vill höra mer av Peter, så tycker jag verkligen att man ska lyssna på den intervjun också. Och jag tänker att det kommer kanske bli lite så här repetitioner, upprepningar, men även lite annorlunda, tänker jag. Men om man ska på något sätt köra kortversionen, hisspitchen av Peter Persson, kortversionen av var du kommer ifrån exempelvis. För du är inte, det är inte så att du är född i Norrlands inland direkt.
Nej, precis. Även om jag önskar det ibland. Men nej, jag är uppvuxen söder om stan.
Ett riktigt betongbarn.
Ja, det får man ändå säga att jag är. Uppvuxen i Hökarängen. Vi bodde i ett, ja, ett område med, ja, mycket betong som sagt. Ganska stökigt var det på den tiden. Det var ju 80-talet liksom. Det var ganska mycket alkoholism och missbruk och sådär. Stökigt i, liksom, i kvarteret, i trappuppgången. Jag kommer ihåg att jag var ganska, kände mig lite, så här, lite rädd för att leka. Jag var rädd för att gå hem ensam när jag var, jag har varit ute och lekt och var rädd för att gå i trappuppgången och sådär. Mamma fick komma och möta mig. Och, ja, det var lite, det kändes inte som en trygg miljö. Sådär. Men sen flyttade vi därifrån som tur var. Så vi flyttade till ett område, grannområde då, med villor och radhus. Och lite mer natur och sådär.
Ja. Men du hade inte heller någon sån här direkt så här friluftsfamilj liksom?
Nej, verkligen inte. Mina föräldrar hade inget friluftsintresse. Och egentligen inte mina kompisar heller. Utan det är någonting som jag har upptäckt på egen hand kan man väl säga. Och jag har inspirerats av andra ganska mycket. Och ja, hittat det intresset själv.
Men har du några tidiga minnen? Var det liksom First Blood Rambo-filmen? Allt? Eller vad var det liksom? Vad var det?
Nej, ja, men alltså, jag försökt tänka på det där. Tänka tillbaka och liksom tänka på vad det egentligen var som triggade mig. Liksom. Som gjorde att det här intresset rotades liksom.
För ibland kan det vara så när man lite, man läser typ så här Jack London böcker
och ja, den typen. Ja, men det, ja, och det, så var det. Alltså böcker på den tiden så var inte, då letade man inte information på internet så mycket. Nej. Det låter som jag är jättegammal här, men det har gått ganska snabbt sista åren, men jag inspirerades väldigt mycket av böcker och väldigt mycket av Claes Grundstens böcker från Svenska fjällen. Mm. De har betytt jättemycket för mig i mitt liksom planerande av turer och så.
Men läste du det även när du var liksom liten? Typ,
ja, jag satt och bläddrade och på bilder väldigt mycket. Mm. Och den bok som har liksom påverkat mig mest var egentligen en gammal bok från 70-talet av Edvin Nilsson om Sareks nationalpark.
För det är ju just den här episoden, för den berättar du ju i intervjun i Vilsen podden. Det är ju som en, i filmen om ditt liv, då är det liksom, det är då stråkarna kommer in och det är så här motljus i det här lilla kyffet där du hittar den och så blåser av dammet från den och så liksom hur allting förändras.
Ja, men det var verkligen så. Alltså, det var en sån upplevelse. Alltså, jag vet inte vad det var, men den fångade mig totalt, den här boken. Liksom, jag kunde sitta liksom helt maniskt och bläddra in och bara titta på bilder och drömma mig bort. Liksom. Svårt att säga vad det var som, liksom, men det var de här vackra miljöerna. Och jag kommer ihåg att jag satt ofta och bläddrade i den när jag kände mig lite som så här nere och ville så här tänka på något annat, så att jag kollade i den också.
Men den var, och vad var det den boken hittades någonstans? För det var inte i Hökarängen.
Nej, utan det var på vårt landställe. Just som det. Också har betytt väldigt mycket då, och som har som format mitt intresse. Vi hade ett landställe i Järvsö i Hälsingland.
Ja.
Ett gammalt hus, 1800-talshus. Ett stort gammalt hus. Med en sån här riktigt gammal vind, spökvind.
Mm. Och där, den där boken låg.
Ja, där hittade jag den där boken. Och jag hittade en gammal läderryggsäck också.
Oj.
Som jag drog på mig och lekte att jag skulle ut och vandra. Liksom, och, sådär. Och jag brukade säga till mamma att jag skulle ge mig ut över natten. Och att hon inte skulle vara orolig. Men jag var ju mörkrädd, så att jag kom tillbaks ganska fort liksom, när det började skymma. Så att det var väl där någonstans det rotades allting. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var helt magiskt att springa omkring i de där skogarna och utforska på egen hand. Och det kändes verkligen som det var något som kallade på mig där från de här djupa hälsingeskogarna.
Ja.
Det var som ett mystiskt kall liksom, som har hängt i sig liksom, ända in i vuxen ålder. Och som jag fortfarande kan känna att det är så här, hela tiden något som drar mig tillbaka. Som gör att jag måste fortsätta liksom, att utforska och ge mig ut i naturen.
Ja. Alltså, och när började... Nej, för nu jobbar du på Naturkompaniet och det är lite så jag har kommit i kontakt med dig primärt.
Ja.
Alltså, det här med att du skulle göra den här passionen och intresset till en slags karriär.
Ja, alltså det var ju inte planerat på något sätt liksom, utan det har ju bara blivit så. Naturkompaniet, så när jag började med äventyr så var ju Naturkompaniet det ställe man gick till när man skulle inhandla utrustning. Det fanns inte så många andra konkurrenter egentligen, friluftskedjor och så. Inga nätbutiker och sådär egentligen. Så att det var ju dit jag gick, och det var där jag kom i kontakt med de säljarna och kunde utbyta i, liksom, historier och sådär. Och sen en dag så började jag fundera på att det inte skulle vara roligt att jobba på Naturkompaniet. Började extra jobba där liksom. Så att jag gick in helt en dag och bara frågade om de hade jobb. Och det hade de. Så att,
och nu sitter du här idag.
Ja, sen dess har jag blivit kvar och liksom gjort olika saker då. Jag började som säljare i butik och sen vice butikschef och sen började på som webbredaktör när det skulle lanseras en ny webbshop. Och nu är jag på marknadsavdelningen och hand om den digitala marknadsföringen, sociala medier och så.
Och det var så du hamnade, eller, och det är det som gör att du nu idag sitter här på Askersund Outdoor Festival.
Ja, precis.
Och representerar Naturkompaniet.
Exakt.
Men nu kommer jag på att vi hoppar i lite här. För att du har ju, du sa att du, när du har gjort dina äventyr, för du började ju, så här, Sarek blev en passion, en besatthet. Mm. Och sen bestämde du för att du skulle vandra där.
Ja.
Och så försökte du typ två gånger och fick vända hem med svansen mellan benen.
Ja.
Bägge gånger, på grund av att du fick en skada och det blev...
Ja, att jag var dåligt förberedd, ja, helt enkelt, skulle man kunna säga. Det var inte så att man ville ju bara dit liksom och uppleva det där. Man tänkte inte så mycket på så att man behövde lära sig saker och packa ett grejer, utan man slängde ner det man trodde att man behövde och så gav man sig iväg ut på äventyr. Och det är ju egentligen den långa vägen som jag har lärt mig och fått liksom många aha-upplevelser och okej,
det är så här.
Ja, man vill lära sig av misstagen.
Men för det är ju också, det tänkte jag på när jag lyssnade, att det hedrar väl dig också på något vis att du, man kan ju också tänka så här, ja men kille i den ålder, att du ändå, det krävs ju på något sätt en slags insikt och förståelse och mognad att faktiskt vända om.
Ja, ja, absolut.
Och liksom så här veta att ha på något sätt tålamod och liksom så här, okej, det här, nu vänder jag om och sen så summera vad som gick åt skogen liksom, och sen så återvända och så.
Ja, men exakt.
Det tyder väl ändå på någon slags långsiktigt tänk du hade med.
Ja, absolut. Och sen var det ju det här att jag kunde ju, speciellt i början kunde jag ju känna så här, shit, det här är inget för mig liksom, jag, usch, det här var helt värdelöst liksom, det regnar, det är mygg, det är för tungt. Men sen så stod man ju där igen liksom året efter och redo med nya krafter liksom, ja. Och det var helt enkelt någonting som drog en tillbaks. Och då började man fundera så här, okej, det är någonting med det här, någonting jag älskar liksom. Jag måste börja lära mig saker, lära mig hur man packar. Vad är det viktigaste att kunna? Vad behöver man ha med sig?
Vad skulle du säga att, om du tänker tillbaka, vad var de första och största stora hindren? Eller vad man ska säga.
Du tänkte på så här, hinder att komma ut eller hinder?
Nej, utan kanske lite mer svårigheter och utmaningar i ditt liksom, i de här resorna du gjorde.
Jag skulle säga att det, eftersom jag var...
Får vi lite,
ja, nu måste jag ta lite vildsvinskött här.
Är det vildsvin?
Ja, det är... Nice. Men jag kan inte äta det här nu. Måste tugga sen.
Jag kan äta, jag som har ställt frågan. Ja.
Nej, men jag skulle säga det största, eftersom jag inte hade någon som introducerade mig för friluftsliv, så har jag fått upptäcka det själv som sagt. De första resorna och turerna gjorde jag ju ensam och planerade allting själv. Hade egentligen ingen att rådfråga. Jag hade en granne som vars familj ofta var på fjällvandrare, och han kom alltid tillbaka och berättade sina inspirerande historier för mig som taggade mig. Men sen så behövde jag ju planera allting själv, och det var liksom ett hinder, kan jag säga, att komma över att på något sätt att man inte hade någon att fråga, så var man, visste man inte riktigt vad som funkade. Så man var ju tvungen att, fick gå lite på chansning, och man fick ju läsa till en del saker, och sen fick man ju testa helt enkelt. Och sen ibland gick man ju på nit liksom, och gjorde saker man inte riktigt klarade av. Men då lärde man sig av det liksom.
Du gav liksom aldrig upp?
Nej.
Du hade aldrig något ögonblick att bara, nej men nu har allt jag äger har gått sönder och jag har fått skavsår på ställen jag inte trodde att man kunde få skavsår och jag är vilse och jag är hungrig. Och...
Ja, men det är klart att jag har känt att så här, nej fy fan, alltså nu skiter jag det här och åker hem liksom, och... Och det har jag också gjort. Jag har åkt hem och tänkt så här, nu lägger jag ner det, jag ska göra någonting annat. Men så har jag ändå liksom, ja, som sagt, någonting har dragit mig tillbaks, och jag har insett att det här är någonting som betyder mycket för mig. Det är en passion, det är, jag älskar att vara ute i naturen, det ger mig kraft, energi, en mening med livet liksom.
Och det är också där vad man kallar för type 2 fun. Det är inte roligt exakt när man gör det. Men nej, när man kommer hem så, och tänker tillbaka på det, så att då garvar man lite över misären man hade. Liksom.
Ja, och jag kan ju tycka alltså, i strapatserna så ligger ju en del av upplevelsen också. Som du säger, det kan vara jobbigt för stunden. Men sen när man sliter en hel dag och ligger i tältet eller står på toppen av ett berg, eller då tycker man det känns jäkligt nice alltså. Man känner sig stark.
Liksom. Vad tror du att det kommer ifrån det här, att dras till strapatser?
Nej, men det är väl den här upptäckarglädjen. Liksom. Jag har alltid fascinerats av det okända och det svåra. Liksom den vilda naturen, vildmarken. Någonting från vildmarken kallar. Liksom. Jag måste ut, jag måste utforska nya platser.
Men jag tänker också att det är väl någonting... Alltså jag hade ju någon slags catchphrase för den här podden när jag började, där jag skrev något så här typ bortom det bekväma. Ja. Att det är lite det jag var ute efter med människor som på något sätt dras till det och uppskattar det.
Ja.
Och det är väl någonting som jag inbillar mig själv att jag också har en förståelse för det, och någonting som jag gillar det.
Ja, det ska inte vara som hemma i vardagsrummet.
Nej, liksom. Exakt. Det ska bita, liksom bita i kinderna och det ska vara lite, man ska vara lite kall och så ibland. Men det ska vara under kontroll, eller liksom under situationer då man känner att man har
koll på läget.
Koll på läget, ja. Precis. Men vad tror du att det kommer ifrån hos dig? Liksom?
Nej, men jag tror att också det är så här, man lever ju väldigt bekväma liv idag. Allt är ordnat och fixat och bekvämt. Tryckt.
Uppkopplat.
Ja, uppkopplat. Alltså jag tror att det går emot lite vår natur. Vi har ett behov av att få utforska. Behov av att vara naturen. Jag tror att alla människor gillar att vara naturen i olika, alltså vissa mer och andra mindre. Men man tycker ju att naturen är härlig liksom oftast. Och har ett behov av att komma ut i naturen i någon form liksom. Och det är väl den där upptäckarglädjen i mig som liksom... Som jag känner ännu starkare när jag har haft det här liksom bekväma storstadslivet. Att jag har ett behov av att komma ut i naturen, få in och liksom kötta i vildmarken. Mm. För det blir en skön kontrast till det här vardagliga livet man har. Liksom.
Hur tänker du kring om man ska liksom bränna av den första så här kvasifilosofiska frågan här? Människans förhållande till naturen och just det här vårt bekväma samhälle, då kanske då man ska ta avstamp i Sverige då, i alla fall västerländska samhället, där vi har förmånen att bo väldigt skyddat och treglasfönster och
ja,
genom det tredje. Hur tänker du kring hur vi har hamnat där vi har hamnat och vad betyder det? Vad ser du för kanske positiva och eventuellt negativa konsekvenser, och om du vill få tänka lite framåt i tiden också, så ta bollen och gör vad du vill. Jag lägger mig i gräset här så länge, så kan du spinna loss. Men jag tror att du fattar vad jag menar.
Ja, men jag tror, ja. Vad var din fråga?
Jag tänker ju väldigt mycket att det blir så här någon slags reaktion och motreaktion, och liksom de här trenderna som man ändå får väl kalla att det är, med friluftsliv och vandring.
Ja.
Och det finns en törst hos folk. Det här med så att tälja, karva, bushcraft och sådär. Det finns någonting, det finns en törst hos väldigt många människor.
Och som växer, skulle jag säga, senare år nu. Alltså ju mer vi är digitaliserade och liksom uppkopplade och liksom kommer ifrån naturen, desto mer är vi behov av den. Liksom, och jag tror att alla människor känner ett behov av att få liksom komma ut som... Och att bara komma ut och liksom få tälja en dag.
Ja.
Alltså det är som en befrielse, tror jag, för många. Liksom få bara lämna telefonen, stänga av telefonen och bara ut och höra fågelkvitter och liksom så här leva primitivt liksom.
Jag tänker det här med eld och sådär. Jag brukar ju tänka så här, om man bara tar en handfull människor som aldrig har träffats förut och så sätter man dem runt en lägereld en mörk sommar- eller höstkväll, då kommer saker och ting börja hända. Liksom.
Ja,
det är
ju, ja,
men det är någonting naturlig... som man inte kan sätta fingret på, men det är någonting som händer.
Exakt. Ja, men det är en naturlig samlingspunkt. Man känner trygghet vid elden. Det var där man utbytte historier förr. Men sen kan jag ju också säga att liksom förr i tiden så såg man inte alls på naturen på samma sätt som man gör idag, utan speciellt vildmarken, det var ju liksom mer som ett hot och ett hinder, någonting främmande, någonting som man skulle så här övervinna liksom på något sätt, erövra. Och visst, det finns väl kvar idag också det här med att man ska liksom bestiga ett berg och erövra, men nu är det mer så att man är behov av att få komma ut och uppleva liksom naturen liksom på ett annat sätt.
Men det du pratar om är ändå någon slags, det är väl kanske från vårt perspektiv och från här där vi sitter på en sån här, vad ska man säga, friluftsfestival, men det är också, det känns som det som skrämmer mig mest, det är den här totala, alltså urbaniseringen ökar ju globalt i hela världen, och att det är fler människor som bor i städer än som bor på landsbygd, och att människor, särskilt då barn kanske som växer upp, som inte har, som är rädda för en spindel eller en fluga eller en fågel eller vad som helst, bara för att det finns de har liksom i deras vanliga liv så har, det finns överhuvudtaget ingen naturlig koppling till någonting som är naturligt och äkta, och maten de äter, de vet inte ens vilket djur det här kommer ifrån. Det finns liksom, alla likhetstecken suddas ut på något sätt.
Jag har varit med om barn som inte ens, alltså, eller barn, men alltså ganska stora barn som inte ens ser skillnad på en gran och en tall liksom. Så att, ja, det är skrämmande, det tycker jag också. Det har jag också märkt, alltså att barn som växer upp i storstäderna, de har liksom ingen, liksom ingen koppling till naturen alls. Liksom, om man har, man liksom, om du är uppvuxen inne i storstan och du inte har något landställe, så då kommer du ju aldrig ut i naturen kanske.
Och då är ju Stockholm ändå ett fantastiskt exempel på hur 10-20 minuter ifrån stan, bokstavligt talat, kan du komma ut i såväl skärgård men även då skog.
Ja, alltså, jämfört med övriga världen så har vi mycket natur. Liksom. Men det är bara att folk kanske inte vet hur man ska ta sig ut. Och de behöver kanske inspiration och hjälp med dragkraften där, liksom att ta första steget. Liksom.
För du själv är ju på något sätt, inte för att du kanske liksom hade suttit på kåken om du inte hade hittat den kåken om Sarek, men du är väl ändå någon slags ett exempel på hur, vilken enorm kraft naturen kan ha. För du har ju ändå på något sätt skapat ett liv kring det. Och där du kommer ifrån, och du hade inte någon naturlig, ingen naturlig koppling dit, men ändå så har det påverkat dig och förändrat dig och liksom dikterat dina livsvillkor väldigt mycket.
Verkligen, alltså det har påverkat mig starkt och liksom gjort mig ödmjuk och liksom, alltså jag hittar mig själv på ett helt annat sätt liksom.
Du var ängslig och rädd som liten?
Ja, naturen har gett mig självförtroende, man får energi och kraft att vara ute i naturen. Så det finns massa positiva effekter liksom, av att vara ute, komma ut och göra olika aktiviteter i naturen. Och jag har liksom, jag kan säga att naturen har räddat mig många gånger i liksom svåra situationer i livet också, när jag har känt mig som deppig och nere, och liksom, när jag har varit ute i skogen så har jag fått kraft. Liksom. Det kanske låter lite flummigt, men det är verkligen så det är. Jag tror att många inte inser det idag, hur pass mycket naturen kan betyda. Jag är helt övertygad om att många åkommor och till och med sjukdomar skulle kunna botas med liksom olika liksom aktiviteter i naturen, att komma ut i naturen. Det är så viktigt, men många förstår inte det. Liksom.
Nej, men det är väl det här, nu har jag absolut inget minne, ingen koll och inga referenser, men jag vill minnas att i Japan så, det här snacket med så här forest bathing och så, de har pratat om. Men jag tror att det grundas i någon slags forskning de har gjort, och liksom att de använder det mer eller mindre på recept. Liksom att, bara att de ska ut i skog och vistas i skog. Och liksom att det blir på något sätt en, att det har en extremt lugnande effekt liksom, att bara vistas.
Ja, men så vi märker ju av liksom på Naturkompaniet också, finns ett enormt intresse nu för naturen liksom, och aktiviteter. Vi märker väl att folk vill ut. Man vill vara liksom aktiv utan att ha en upplevelse. Liksom. Så att liksom, såhär, viljan finns ju där. Det gäller bara att man måste...
Det måste ju vara någonting du märker också i ditt jobb också. Liksom, nu som du jobbar för Naturkompaniet och jobbar med marknadsarbete där. Liksom. Du måste ju märka av den här, det här ökade intresset eller den här törsten.
Ja, absolut.
Törsten och så.
Ja, absolut. Det märker man ju av.
Om man ska titta på de här äventyren, strapatserna, resorna du har gjort. Hur viktigt är spänningsmomentet, det okända och liksom så här, vad ska man säga, att det ska vara lite farligt, att det ska liksom finnas, hur viktigt är det, hur viktigt har det varit, är det någonting som har förändrats liksom så här, det här med balansen mellan risk och njutning eller vad man ska säga?
Ja, alltså det är jätteviktigt för mig, i alla fall när jag planerar mina vildmarksäventyr. Då är ju det väldigt viktigt med spänningen liksom så här. Det är därför jag lockas av det här. Och där ligger ju en del av stor del av upplevelsen också, att få utforska en ny plats liksom, att få färdas genom ett för mig då okänt landskap. Det är det bästa som finns för att upptäcka liksom så här, utforska vildmark. Så det ska jag inte sticka under stolen med. Sen behöver inte varje gång man är ute behöver inte vara ett äventyr liksom, men ett äventyr för mig, för jag tycker att ordet äventyr är lite missbrukat idag.
Ja, det är nästa, jag får svår, varje gång jag använder ordet så är det svårare att...
Idag är typ allting ett äventyr. Jag tycker liksom, äventyr och äventyr, man vill nästan inte använda de orden idag. Nej. För det är så urvattnat liksom. Ja. Men för jag tycker ju nämligen att ett äventyr, det ska innehålla lite fara liksom. Det ska finnas lite risker liksom, lite liksom, det får inte vara för ordnat och liksom för tryggt. Då är det inget äventyr. Nej. För mig såklart. Sen har jag alla olika liksom, alltså olika erfarenheter och liksom sådär. Så att det kan ju vara ett äventyr att bara gå utanför dörren om man aldrig varit ute förut liksom. Det kanske, men ja, du förstår vad jag menar liksom. Ja. Men för mig så är det, när jag planerar mina riktiga vildmarksturer, om man säger så är ju spänningen viktig, men det är ju en balans där. Man ska ju njuta, det ska inte bara vara strapatser och kämpigt, utan en skön mix av allting liksom. Det är, men som jag kan sticka under stolen med att utan strapatser så, eller som en stor del av upplevelsen ligger i strapatserna också liksom. Att få kämpa sig mot ett mål liksom, att få ta sig upp för en topp för egen maskin liksom, det kommer kännas mycket bättre när du står där och bara, ja, jag klarar det liksom, än om du flyger helikopter upp.
Exakt.
Så att, ja.
Och sen så kanske också att det ligger i, när du pratar om det okända och strapatser och sådär, att det blir lite kanske att det handlar om, säg, navigering genom fjällterräng, där man vet att ja, men går man, följer man leden, då vet man att här kommer jag kunna gå.
Ja.
Men har man gått utanför lederna i svensk fjällterräng, då vet man att det kan vara, alltså det kan vara som skillnad på natt och dag liksom. Det kan vara vissa partier där du kan gå, ja, men de där 3-4 kilometerna per timme som man pratar om, men ibland kan det vara liksom, det är nästan omöjligt att ta
sig fram. Precis.
Men, och just det här att du inte vet att ja, men jag kan gå över den här kammen, eller så måste jag runda hela massivet. Det är den typen av osäkerhet. Och det påverkar, det kanske blir 2 dagar längre turen då. Liksom.
Och få liksom också vara med och fatta de besluten betyder jättemycket. Mm. Oavsett om du är själv eller om du är i en grupp. Men att få vara en del av att fatta beslutet och ta rätt beslut. Eller ta fel beslut. Men alltså att du är med i hela den här fasen, sen planeringsfasen och genomförandet liksom, att du, det är liksom en stor del också i själva upplevelsen, inte bara när du är på plats, utan liksom allt runt omkring också.
Mm.
Då växer man otroligt mycket som människa, när man liksom så här får vara med och planera en rutt och man märker att det funkar, bara så fan, det var rätt vägval, då känner man sig jäkligt stark och så här, får mycket så här självförtroende liksom. Ja.
Hur har du byggt upp den här, eller du har ju för sig redan varit inne på det, liksom, hur har du byggt upp den här kunskapsbanken? Och också vilka typer av, för om man ska säga, om jag kan titta på det du har gjort och liksom dina bilder och det material du lägger ut, så det är väldigt mycket, ja, men det är vandring, skog, fjäll och vatten, liksom forsar, packraft har du hållit på ganska mycket med nu, du har paddlat med kajak och sådär. Men du har inte, hur ser liksom, är det de elementen du känner dig bekväm i nu? Och har du liksom, har du gått kurser, har du valt att, ja, men nu märker jag att det här måste jag kunna, jag måste förbättra min navigering, jag måste förbättra min kunskap i, vad ska jag säga, whitewater, eller jag måste, så här, har du alpina planer, vill du liksom så här, jag vill bygga på med det här blocket, jag vill bli bättre i vinter, jag vill kunna glaciär, förstår du, hur har den resan sett ut?
Men till att börja med så har jag ju alltid lockats av den här naturen som vi har på norra halvklotet och liksom vildmarken här uppe, det är ju det som har liksom varit min passion, och det är de typen av äventyren som jag har genomfört i den här, liksom, det här klimatet och de här miljöerna liksom. Och det jag lockas av mest fortfarande liksom. Inför varje äventyr så tar jag ju reda på om det är någonting jag behöver lära mig liksom. Jag har ju lärt mig den långa vägen, fått lära mig på egen hand ganska mycket, fått praktisera ute under verkliga förhållanden. Det är så man lär sig mest, skulle jag säga. Man kan lära till sig väldigt mycket, men har aldrig varit ute och vet hur framförallt du själv reagerar på kyla, hunger, trötthet, då har du ingen aning liksom. Eller slå upp ett tält när det blåser och sådär. Och jag har ju läst massa böcker såklart, jag har gått kurser, varit med i scouten och sådana saker, men det jag har lärt mig allra mest på det är när jag har varit ute själv och bara liksom, man tältar, man slår upp tält, man gör rätt vägval, man gör fel vägval, man inser liksom, oh shit, det här var för tungt, jag pallar inte gå så här långt, så här mycket orkar jag inte bära. Så att den kunskap som kanske är viktigast skulle jag säga, det är den man inte kan läsa sig till, och det handlar om kunskapen om hur just du reagerar för elementen liksom. Mm. Det måste man ta reda på.
Men jag kan tänka mig att det är någonting du har varit väldigt duktig på från dag ett, och jag tror, om jag skulle gissa, så är många precis som jag är, kan nog vara lite dåliga på det här, att om man tänker så här, normal vandringssvensken, det är så här 1-2 veckor om året, Kungsleden eller någonting sånt. Och det, då är det det man gör isolerat. Jag tror att det är väldigt få som så här. Man kan ju träna inför det i form av, jag drar ut en fredag eftermiddag och sen så typ sover jag en natt i den lokala typ, någon nationalpark i hela Stockholm eller så. Och, eller liksom går ut och kör för här naturpasset och går runt och navigerar lite i sen vid Nackareservatet. Ja. Alltså just att se det som, det är i alla fall jag väldigt dålig på. Jag har ju lärt mig genom familjen liksom, att från när jag var liten vi har vandrat väldigt mycket. Och så där. Ja. Det är så jag har lärt mig det jag kan.
Ja.
Men jag har ju liksom aldrig i syftet att förbereda mig och träna inför exempel en fjällvandring gått ut på Stockholm i så här, förstår du vad jag menar?
Dragit bildäck och sådana saker.
Nej, det behöver inte vara så avancerat utan bara liksom så här, ja, men fasen ge sig ut och slå upp tältet och göra liksom eller sätta upp primusköket liksom och, men har du varit väldigt duktig på det då?
Ja, alltså,
för det känns som du håller på mycket.
Ja, jag menar alltså, det bästa träningen är ju faktiskt att låt säga att man ska göra ett äventyr eller genomföra ett äventyr man har planerat, en vandring eller vad det kan vara. Det bästa träningen det är att faktiskt gå ut och öva i den utrustning man ska ha med sig. Liksom de kläderna och som du säger, slå upp tältet och se hur allting fungerar, alla detaljer. Så se till att ha koll på allting, testa köket, ta reda på allt du behöver kunna. Det är ju perfekta förberedelser. Det är så man ska göra, tycker jag. Sen så kan jag tycka att idag så är det mer så att folk har inte tid att fördjupa sig liksom i kunskap, utan man vill lära sig allt väldigt snabbt. Man vill göra flera olika saker, testa på många saker, så att man vill ha liksom allting, man vill lära sig allting på kort tid och gärna få allting serverat. Jag märker av att man ser, många ser planering och förberedelse som ett hinder. Man tänker så här, man tänker sig upplevelsen bara att ja, men när jag är på Island, det är då upplevt, det här är ju upplevt när jag står där med rätt grejer, då kan jag njuta. Man glömmer liksom bort hur viktig hela den här förberedelsefasen, att få planera ett äventyr själv eller ihop med andra så här, från början och ta till slut liksom. Att få liksom vara som, göra det som ett team eller ensam liksom. Att det förstärker upplevelsen, att det är en stor del av hela upplevelsen.
Men för dig är det nästan halva nöjet att det här planeringen.
Ja, sitta framför kartor och studera nya rutter. Visst, sen kanske jag skulle, många skulle säga att jag är extrem, liksom så här, när jag sitter och stakar ut egna leder mitt i ingenstans liksom. Man behöver inte göra så avancerat liksom.
Men gör du när du planerar en sån, sitter du hemma och plottar liksom, lägger det här med antal, det här för dag ett och så markerar du ut det och så där dag två sådär.
Absolut, ja, jag sitter med satellitbilder och kartor i flera timmar och letar nya rutter och liksom, spännande områden och studerar terrängen och sådär. Det är kanske den största delen av tiden går till det. Liksom. Sen är man ute en vecka eller två liksom bara så.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Finns det typer av terräng och områden och klimat kanske så där som du känner att det här vill jag lära, det här står på önskelistan, och det här vill jag lära mig mer om för att återgå till de här blocken med kunskap och så. Mm.
Ja, till att börja med kan jag säga att man blir aldrig fullärd. Liksom, man lär sig saker hela tiden. Och eftersom jag har mestadels gjort saker på norra halvklotet så kan jag inte säga att jag är någon mästare på vandring i ökenklimat eller djungelklimat.
Där... Du har gått runt idag här och gnällt över att du inte gillar när det är varmt så mycket. Det är kanske någonting att undvika.
Ja, precis. Nej, men, och de typer av äventyr har väl kanske inte riktigt lockat mig heller. Så jag känner inte att det är någonting som jag behöver lära mig. Men visst, det är alltid kul att lära sig nya saker. Och liksom, jag är inte fullärd på något sätt. Utan det finns saker jag skulle vilja lära mig mer om. Som jag känner att jag skulle behöva lära mig mer om. Jag skulle jättegärna vilja fördjupa mig inom liksom, fältsjukvård till exempel. Den typen av kunskaper. Så det finns alltid saker. Och sen får man inte glömma, man glömmer ju bort saker också. Så man måste ju hela tiden repetera. Och liksom, så är det ju.
Repetitionen är inlärningens moder.
Ja, men så är det. Det är inte så att man bara för man har gått en kurs så kan man det. Liksom, utan
nej.
Det gäller att underhålla sina kunskaper sen också.
Du har ju redan varit inne på det, men kan du försöka igen liksom så här beskriva vad som händer med dig och med ditt sinne och med dina tankar och allting när du är ute på de här långa soloturerna? Har du en så här dag ett och dag två är du fortfarande kvar i någon slags puls och stress och sen så dag tre då går du alltid ner i varv eller någonting sånt? Är det
jo, men så är det. Jag tycker att eftersom man lever i liksom en storstad med buller och liksom konstant ljud så tar det ju alltid ett par dagar innan man har akklimatiserat sig. Liksom. Så är det ju ganska påtagligt när man blir utflugen liksom i norra Kanada med ett sjöflygplan och så 2 timmar innan så står man i en pulserande stad och sen så helt plötsligt bara helt knäpptyst och man befinner sig 40 mil från närmsta bebyggelse liksom. Och då är det ju som att för mig så när man är ute själv så där, då hittar alltså, för först så lär man känna sig själv väldigt bra. Man sinnena skärps och jag tycker att upplevelserna blir mycket intensivare än om man har en färdkamrat med sig. Sen är det ju liksom fördelen med att vara ute med någon annan också. Man delar upplevelsen och sådär. Och det kan vara väldigt långtråkigt ibland att vara ute själv. Och man kan drabbas av liksom så här känsla. Ja, men lite såhär meningslöst. Ja. Så vad är det här? Det känns meningslöst. Speciellt när det är tungt och motigt och det regnar och allting bara känns jobbigt. Och det är också en förmåga att kunna så här övervinna de här negativa tankarna. Just för det. När de väl får fäste, då går det rätt snabbt ut. För att, det är väldigt lätt att från att gå till att nu jäkla kör vi till att jag ger upp, jag åker hem. Det går ganska snabbt. Mm. Och verkligen jättesnabbt kan det gå.
Man måste bli bra på något sätt att
pusha sig själv och motivera sig själv.
Ja, exakt. Och liksom träda utanför sig själv och se på sig själv lite utifrån perspektiv och liksom bara, men vänta här nu Peter, du har ju faktiskt
väldigt viktigt
planerat det här i ett år. Liksom.
Ja, då under de långa turerna skulle jag säga det är väldigt viktigt att ha ett syfte och ett mål som man går tillbaka till när allting bara känns jobbigt för dig. Men varför gör jag det här egentligen? Vad är egentligen målet? Och liksom, så det är jätteviktigt.
Hur lång tid får det ta mellan de här lite längre grejerna? Vad märker du av att du, när det har gått ett x antal månader så börjar du bli på dåligt humör? Typ?
Ja, men det är precis. Jag känner att jag försöker planera in ungefär 2 långa, lite längre turer om året. Det var lättare förut att komma ut såklart innan jag hade barn. Mm. Nu har man småbarn så nu är det ett pussel såklart. Men jag försöker komma iväg på 2 lite längre turer per år. Sen däremellan så gör jag ju så här små miniäventyr och kanske helgturer och sådär. Och ibland tar jag med barnen. Mm. Jäkligt kul att uppleva naturen genom deras ögon. Det är otroligt spännande och roligt för givande faktiskt.
Men hur, alltså hur klarar du av det här? Det är ju tidskrävande och sen så att du ska, dessutom ska vara borta liksom. Mm. Ni har bra backup på hemmaplan så där när du lämnar familjen. Ja,
det får man tacksam för. Det har vi faktiskt. Vi bor liksom nära mormor och morfar och kusiner. Vi bor i samma område så att det är inga problem för barnvakt och såna saker. Sen har jag en superbra sambo som förstår mig också. Och sen ska jag inte sticka under stolen med att mitt jobb också har gjort det möjligt att jag kan hålla på med saker. Eller gjort det enklare att komma ut på saker. Just för man jobbar på Naturkompaniet och liksom har kontakter med rätt människor man kan utbyta erfarenhet med. Man har alltid koll på den senaste utrustningen och såna här saker vad man behöver och man har möjlighet att låna och sådär. Så det underlättar ju såklart.
Ja, men, och liksom att du faktiskt så här hands on erfarenhet av utrustning som du jobbar med och marknadsför.
Exakt, liksom, exakt.
Har du några råd och tips till hur man ska tänka med det här med små barn liksom, så här, och komma ut, vad man ska, hur ska du bygga upp, vilken stege ska du sätta upp och bygga på?
Jag skulle säga, gör det inte för avancerat. Det är lätt att man planerar stora äventyr och tänker om någon drömbild av hur det ska vara liksom, och det blir sällan så, utan som så här, dra ner ambitionerna, gör det enkelt för dem, så är liksom att bara komma ut i den lokala skogen kan vara ett stort äventyr. Så gör det speciellt första gången, se till att det är bekvämt och tryggt för dem, ta gärna med liksom favoritkudden eller favoritgosedjuret och gör allting bekvämt, gör det lite spännande så att det blir positivt, liksom gärna överdriv lite, men så här, det kan ju bli ett alltså, gör det spännande helt enkelt. Så här, nu ska vi ut och utforska skogen. Och så här, kolla där, liksom, vilken skalbagge. Liksom, man liksom förstärker det här på något sätt. Liksom, så att det blir spännande för dem. Ta med lite lyx, liksom, lyxig mat och liksom, kanske lite godis. Och så där, och, så man kan mysa med i tältet. För det är det de kommer komma ihåg sen. Och det kommer garanterat bli lättare att få ut dem nästa gång.
Ja, man vill ju liksom inte att man gör tröskeln så pass hög så att de blir avskräckta. Liksom.
Nej, det är ju mardrömmen. För det där kommer ju fastna i deras minne. Liksom. Om första upplevelserna är dåliga, då är det ju ganska stor risk att de aldrig mer kommer vilja tälta med pappa. Liksom.
Du har ju ett projekt där du engagerar dig för de svenska urskogarna.
Ja, precis.
När och hur väcktes det intresset?
Jag har alltid haft ett intresse för skogen och de gamla liksom skogarna och så. Det är det som har lockat mig väldigt mycket. Men sen så är den här idén till de stora skogsäventyren och det här projektet, det väcktes egentligen genom en frustration av hur det ser ut idag i våra svenska skogar. Hur liksom det ohållbara skogsbruket som vi har och den enorma liksom förödelsen vi lämnar efter oss. Liksom. När jag varit ute på mina turer har jag ju sett väldigt mycket själv med egna ögon. Det skövlas nog enormt mycket. Så att idag består ju liksom största delen av våra skogar i liksom planterad skog, kalhyggen och ett nät av bilvägar, liksom artfattiga skogar. Vi utarmar den biologiska mångfalden. Vi har bara några få procent riktig, verklig skog kvar i Sverige. Men fortfarande så avverkar man i de skogarna. Liksom. Det är för mig helt ofattbart. Liksom. Och jag tycker att vi måste tänka om. Det funkar inte längre. Vi vet bättre nu. Vi kan inte köra på i gamla spår. Utan vi måste se över hela vårt skogsbruk. Skogen kan inte bara vara timmer och massa ved. Och liksom, det kan inte bara vara pengarna som styr. Det finns andra värden. Och det är att vi tycker vi har förlorat oss själva lite grann där, och vi har glömt bort hur viktig naturen är, både för liksom, såklart djur och natur, men också för oss själva, både för psykiskt och fysiskt välbefinnande. Liksom.
Men hade du något uppvaknande? Liksom? För eftersom du inte riktigt har, du kommer inte från en bakgrund där du liksom har inte lärt dig från tidig ålder om djur och natur och sådär. Liksom, var det i vuxen ålder som du bara, ja men vänta, det här är ju... Att du började se skogen på annorlunda vis.
Jag har ju alltid hatat kalhyggen när jag har tagit ut mina turer. Så fort jag sett kalhyggen då liksom försvinner någonting liksom inom mig. Så här. Men sen så, liksom, egentligen så har jag ju brytt mig mer och mer i vuxen ålder. Och speciellt sen jag fick barn. För man inser ju att liksom, i den takt vi håller på att förstöra naturen nu, så är det inte alls säkert att mina barn eller barnbarn får uppleva liksom riktiga skogar. Idag så tror jag det är få människor som har faktiskt gått i en gammal liksom, skog som inte är planterad. Liksom. Man tror att det är så här skogarna ska se ut idag. Och väldigt få människor känner nog till vad som händer ute ute på landsbygden. Liksom. Vi håller på att förvandla landsbygden till ett industrilandskap. Och den största födelsen händer ju inte i bebyggda trakter, utan det sker långt ut i obygden där ingen ser. Så det är nog få som känner till hur det verkligen ser ut också.
Sen så sker det ju en utveckling också med mer ansvarstagande avverkning också. Att det inte är kalhyggen, utan att man bevarar nyckelbiotoper och du bevarar träd och liksom hur det hanteras. Ja. Det sker ju en...
Man säger att man tar sitt ansvar, men jag tycker att det tar sig alldeles för lite ansvar. Man säger att man inte kalhugger längre, man lämnar träd, det är 10 träd per hektar, men för mig är det ett kalhygge oavsett om det står några skrämda tallar kvar liksom på ett hygge, så är det fortfarande ett kalhygge. Du har fortfarande raderat ut den biologiska mångfalden som fanns där. Det är fortfarande, skogen är förstörd och det kommer inte växa upp någon ny fin naturskog där, utan det är liksom, det kommer att planterad skog där träden står på rad. Så att för mig är den skogen förstörd oavsett. Så att det där köper jag inte riktigt. Det behövs tas betydligt större ansvar. Vi måste skydda mer natur och avverka mindre. Och framförallt så måste vi skydda större områden. De reservaten, merparten av de reservaten vi har idag, de är alldeles för små. Det är som små plättar i ett stort landskap av industriskog, liksom små öar, liksom fläckar. Det behövs större sammanhängande skogar så att de arterna som finns där kan sprida sig också.
Och det är just att bygga de här korridorerna och bältena.
Ja, exakt. Där finns det jättemycket att göra.
Har du koll på, med det här intresset, har du koll liksom på situationen i andra länder, ifall det finns här bättre exempel eller värre exempel på? Finns det något föregångsland som du ser där?
Alltså man läser ju om projekt som går bra, alltså miljöorganisationer och sånt som gör bra saker. Tyvärr så ser ju det väldigt dystert ut globalt sett för skogen i stort sett, även om det händer bra saker. Men det behövs göras mycket mer. Det mest positiva som jag ser nu, det är väl det här att folk blir mer intresserade för naturen, vill komma ut i naturen. Och jag tror att det är den vägen vi måste gå för att få till en förändring. Vi måste tagga folk på att vilja ta sig ut i naturen. För man måste få folk intresserade först. Så det är egentligen det jag håller på med i det här projektet. Jag försöker inspirera människor till att ge sig ut. Och alltså väcka upptäckarlusten hos människor. Så det tror jag på. Jag tror på det som ett komplement till... vi har ju många kunniga människor, biologer, som är bra på att ta fram fakta. Så här ser det ut liksom. Men det behövs också, influencers som kan inspirera den yngre generationen.
Som influencers inte orkar, som jobbar åt skogen.
Ja, men som inte så här, jag menar, idag så orkar folk som sagt inte sitta och fördjupa sig och läsa långa, liksom, läsa böcker och läsa långa texter, utan man vill ha liksom inspireras på ett annat sätt. Och kanske, jag försöker inspirera via film ganska mycket och försöker gå den vägen. Så att man får liksom angripa problemet från alla håll, kan man säga.
Vad har du liksom för dina husgudar och förebilder?
Ja, det har väl förändrats. Lars Månsen. Ja, men det är klart att man har gått igång på Lars Månsen. Det har man gjort. Så här. Och det finns många som har inspirerat mig genom åren. Ja, allt från de här gamla tidernas äventyrare som Shackleton och Nansen och alla de här liksom. Men även liksom fotografer. Jag tar Claes Grundsten, har inspirerat mig jättemycket. Just nu så tycker jag att Sebastian Kirpe och Mats Karlström och de här skogskämparna inspirerar mig väldigt mycket att fortsätta med det här projektet jag gör. Jag kan inspireras jättemycket av mina egna följare. Det de lägger upp liksom, och att de uppskattar det jag gör.
Hur ser det samspelet ut? Liksom, på vilka vis påverkar du folk? Liksom, hur når du fram? Liksom?
Jag tror att mina filmer är väl det som är mest poppis. Jag får jättemycket mail från folk som tackar mig för att jag har väckt deras äventyrslust och fått igång deras friluftsintresse igen. Eller att jag är deras barns största idol och sådana saker. Och det värmer jättemycket. Alltså, förvånansvärt många barn är det som följer mig och sitter och tittar på mig på YouTube. Och det på något sätt, det är ju så här. Det är ju därför jag gör det här. Det är därför jag fortsätter. När jag får de här långa breven liksom, från folk som tackar mig. Liksom, det betyder så jäkla mycket.
Istället för att sitta och kolla på 35 minuters tutorial hur man lägger på makeup, så tittar man på en skäggig farbror som är ute och
ja,
skriker på en strand.
Ja, precis. Pratar med björnar. Och... Ja. Ja, men alltså... Ja, det är jättekul.
Nej, det måste vara otroligt starkt. Liksom. Det är ju den bästa betalningen man kan få.
Ja, verkligen. Och liksom jag sa det i Vilsepodden. Jag tjänar ju liksom inga pengar på det här. Och det är inte så att jag är sponsrad upp till öronen. Utan jag gör det här på min fritid, största del. Och liksom lägger ner väldigt mycket tid på det. För att jag brinner för det. Och tycker att det är dels underbart att vara ute i naturen. Men sen älskar jag att dokumentera och göra film också. Liksom.
Och som sagt, i Vilsepodden så pratar ni ju ganska mycket om just det här filmskapandet och hur du tänker kring det och så här rent praktiskt så där, så det lämnar jag väl kanske därhän, så kan man lyssna på det då. Men jag ska ju så här helt öppet och naket erkänna att det tog ganska lång tid innan jag tittade på någon av dina filmer. Och när jag väl gjorde det så blev jag faktiskt, och nu får du missförstå mig rätt, men jag blev positivt överraskad. och verkligen extremt imponerad. För att det är ju, nu jobbar jag då primärt med ljud, men jag har ju ändå fått lite inblick och fått vara med på lite så här på ett hörn videoproduktioner och se lite grann hur det funkar. Och jag vet ju vilket arbete som ligger bakom, både tanke, planering, men även klippning och sådär. Den tiden det tar och att ge sig ut ensam och liksom skapa en story och tänka vinklar och jag förstår vad som ligger bakom och att skapa en, för det är ju så här, de kan ju vara typ 40-50 minuter långa.
Ja, absolut,
och nu för tiden säger jag, om en film ska vara längre än 3 minuter, då ska den vara in i helvete bra för att man kan sätta sig ner och kolla på det. Så du på så vis jobbar du i motvind.
Ja, men framförallt måste man ju fånga någon under de där 3 sekunderna.
Exakt, så här, exakt, det liksom exakt, att... exakt. Så att det är ju verkligen jättebra. Det är ju super väldigt fina produktioner och det är medryckande. Liksom, ja, trots att det är en skäggig farbror som står och gastar in i kameran på en strand i Pärlel. så att det är ju så jag kan rekommendera verkligen alla att titta på dina grejer då. Jag vet inte vad jag skulle komma med det, men det var bara för att smöra lite.
Ja, det är
uppskattat. Det är bra. Det är ju...
Jag fortsätter, så länge folk tittar på mina filmer så kommer jag fortsätta liksom med långfilm. Så det som du säger tar ju skit lång tid att hålla på med det, men nu har jag hittat ett sätt som gör att jag kan planera ganska mycket i förväg. Jag har en idé om liksom, hur filmen ska se ut. Mm. Liksom. Och sen kan jag tänka liksom, i vinklar innan jag ger mig ut så att jag har ett grovt manus. Liksom.
Ja, ja.
Men det tar ju tid, det gör det. Framförallt efter arbetet.
Ja, jo, men det är det som tar tid.
Det kan ju ta flera månader.
Ja,
där, liksom.
exakt. När blir du som mest bitter på mänskligheten? Det här är min favoritfråga. Eller är du bitter på mänskligheten ibland?
Ja, jag är jäkligt bitter. Alltså. Nej, men, jag sista tiden så har jag faktiskt känt mig ganska bitter. Och jag kanske... Mest bitter blir nog när jag ser folk som skräpar ner. Alltså.
Ja.
Det är min värld, jag kan inte förstå det. Liksom. Och speciellt när folk skräpar ner på vackra platser. Där man förstår att de här människorna, de har tagit sig ut hit för att de tycker att det är fint här och vill njuta av naturen. Och sen bara slänger man sin skit på marken. Liksom.
Ja.
Det är för mig helt ofattbart. Jag kan inte förstå det, och då blir jag bitter.
Ja.
Jag kan stå och svära högt i skogen ibland. Och jag inser också att liksom den här nedskräpningen, den är så omfattande. Så trots att vi är medvetna om att det är dåligt att slänga saker, så ökar nedskräpningen.
Ja.
Och det har förmodligen med vår överkonsumtion att göra. Liksom, att man, men till och med på de mest avlägsna platserna kan man hitta skräp. Liksom. Alltså där man inte tror att det ska vara möjligt att hitta skräp. Liksom, i en urskild som jag vandrade förra sommaren så hittade jag liksom gamla bildäck. 2 mil ut i en urskog. Liksom. Jag tänkte så här, vad gör de här? Och det är förmodligen någon som har liksom dumpat dem i skoter på vintern. Liksom. Jag bara så här, då tappar jag liksom bara hoppet om mänskligheten. Liksom. Och sen när jag ser den här omfattande skogsskövlingen som sker runt om i världen, då blir jag också bitter. Men det är väl de 2 sakerna som gör mig mest bitter, tror jag.
Ja, men det är ju så här, man kan ju på ett sätt, man kan ju fatta, okej, att man ser så här McDonald's-papper på Sergels torg.
Ja.
Men när man så här, en jättefin lägerplats som inte ens ligger... Ja, men som ligger liksom, du måste typ paddla dit eller du måste verkligen vandra dit eller du kan liksom, men ändå så ligger det, för man kan ju tänka sig att de människorna som ändå tar sig dit borde ju ha någon, de borde kunna ha den mentala kapaciteten att tänka ett steg längre, men ändå så skräpar de. Det kan jag hålla med om, att det är svårt att
fatta. Jag tror att liksom när man gör det lite för bekvämt för sig, liksom man släpar med alldeles för mycket grejer ut och sen blir det skitigt och nerskräpat liksom. Man åker ut med sin skoter kanske och tar med sig en jäkla massa prylar och käk och liksom förpackningar. Och sen så blir det kvar grejer liksom. Jag var ute och vandrade här för några veckor sedan i Helvetesbrännan i Jämtland. Och gick efter en led och det fanns vindskydd. Och vindskydden var ju liksom nedskräpad, det låg i ölburkar och allting. Så jag fick ju börja med att städa, liksom, ta med mig skit hem. Fyllde en hel liksom, kasse för mig skräp. Då blev jag lite bitter också. jag tycker det är så jäkla dåligt. På
gick du omkring och muttrade?
Ja, men det gjorde man.
Vad tror du om... Har du liksom en optimistisk syn på framtiden för skogen? Typ skog och natur i Sverige eller i världen? Eller har du liksom...
Gett upp hoppet?
Eller tänker du bara att du tar lite... Ja, men det är liksom... Jag vet inte. Man gräver där man står. Liksom,
Ja, men någonstans vill jag ändå känna lite hopp. Liksom. Som sagt, jag känner hopp i och med att jag märker att fler och fler börjar bry sig om naturen och fatta att det här med miljön, det är ändå ganska viktigt. Liksom.
Mm.
I den här miljörörelsen och liksom friluftsliv, alltså att människors behov av att komma ut och göra saker utomhus, liksom, att det är någonting positivt som kommer tids nog att vända den här negativa trenden, vill jag hoppas på.
På skräp på oväntade platser så såg jag för någon vecka sedan att de hade dragit upp en plastpåse ur Marianegraven.
Ja.
Världens djupaste...
Mm.
Ja.
Ja.
Då är det ju i och för sig inte direkt någon dykare som har dragit ner den där, utan den har hamnat där. Men det visar ju liksom hur det sprider sig också.
Ja, alla platser är ju nedsmutsade på något sätt, liksom, oftast.
Om man vill börja ge sig ut mer, vilken grundkunskap tycker du att man ska besitta då?
Alltså man behöver inte göra det, så man säger, du behöver inte vara någon survival expert för att ge dig ut i naturen. Liksom. Det är bara se till att du har rätt kläder med dig och kan klä dig rätt, liksom, så klarar man sig långt.
Och så tänker jag alltid så här, jag brukar alltid ge råd så här, ja, men typ Jämtlandstriangeln. Ja, det är ju så enkelt, ja, just för att du kan gå mellan stugor då, där till och med. Och det är liksom till och med en det är ju ganska lämpliga distanser liksom.
Ja, jag har ju massa vandringsleder. Det finns ju Sörmlandsleden, Roslagsleden runt storstäderna, och det har ju Bergslagsleden och de här Kungsleden på fjället som är där man har liksom, man vet hur långt man går varje dag, och det finns stugor om det blir dåligt väder. Mm. Och det krävs inte så mycket förkunskaper där. Det är väl mest så att man ska ställa ha rätt kläder med sig och liksom ja, men det är klart det är alltid bra att liksom lära känna sig själv lite grann, liksom veta vad ens egna gränser går, så här, vad man klarar av. Det är bra att vara ute och gå mycket och gå med ryggsäck och känna så här liksom, när känner jag att det är liksom, nu har jag nått bristningsgränsen på något sätt, eller så här, vad är bra, en lagom dagstapp för mig. Så det är liksom, man kan ju förbereda sig ganska mycket i vardagen faktiskt. Genom att faktiskt se till att ha rätt skor på fötterna.
Nu kommer Renata Klumska och sätter sig precis bredvid oss och ska göra upp eld här och förbereda inför kvällens festligheter. Ska du göra upp eld, Renata?
Ja, jag måste få in barn. Vill ha lite korv?
Ja, såklart. Skyll på barnen du. Alla vill ha korv. Men, och där sa du ju någonting också, för att när man tänker vandra, eller jag kanske är lite, ibland tänker att man är för fjällfixerad. Ja. Medan du är väldigt duktig på, tror jag, att fan vandra i skogen liksom.
Ja, man behöver inte upp på fjället för att vandra. Det finns ju jättefina vandringsleder i låglandet också. Det är väl bara att jag märker att många inte känner till de här platserna. Man vill ut, men man vet inte var man ska gå någonstans. Så att där har vi liksom alla som vill liksom locka människor ut i naturen har ett ansvar där att liksom informera. Kommuner och guideföretag och ja, jag försöker informera jag också liksom om ge turtips till människor.
Men har du någon bra, om man vill vara ute typ kanske 2-3 dagar och inte vill gå genom samhällen och byar, men man vill vandra i skog och följa någon slags led?
Ja, men då har vi ju alla de här lite mer kända låglandslederna. Vi har ju liksom både Roslagsleden och Sörmlandsleden som går genom mestadels obyggda trakter. Visst, den går följer ju vägar och sånt ibland, men går ju i skogen ganska ofta också. Mm. Upplandsleden och liksom, det finns massor med leder.
Roslagsleden måste ju vara riktigt fin.
Ja, bitvis är den jättefin. Mm. Absolut. Och man kan ju ta olika etapper, man behöver inte gå allt i ett svep. Liksom.
Exakt. Har du någon drömresa? Om du har så här Spitsbergen tatuerad på armen senare.
Alltså det är det. Jag har gjort många av mina drömresor.
Du har gjort Svalbard, Alaska,
Kanada, Tasmanien.
Ja, för jag tänkte Tasmanien. Där har du varit.
Ja, men jag har gjort jättemånga av mina drömmar.
Har du sett, vad heter den? Det är en film med
The Hunter.
Exakt. Var det efter den som du åkte dit?
Den inspirerade mig ganska mycket.
Ja.
Det var egentligen så jag fick upp ögonen för den naturen som finns där. Helt fantastiskt. Det är
en jättebra film. Mm. Och vad heter han, skådespelaren?
William Dafoe,
exakt. Fantastiskt, alltså, men är det jävla skådis? Ja. Alltså.
Den naturen som är där, den går ju knappt att beskriva i ord. Det är så ett häftigt ställe. Jag skulle gärna åka tillbaka dit, men det är en jäkla flygresa dit. Alltså. Det är liksom 20 timmar plus. Men det, där kan vi snacka om fina som naturområden och vandra i och häftiga vildmarker liksom.
De har väl till och med snö där stundtals, va?
Ja, och det är ganska likt svenska klimatet.
Ja.
Det är inte det här varma som är på fastland som man säger så i Australien. Nej. Utan det är mer behagligt klimat och det kan, man kan uppleva olika klimatzoner. Det är allt från tempererad regnskog till liksom fjällklimat och liksom till tropiska stränder liksom.
Ja. Kan det inte vara väldigt så här svårgenomtränglig skog också?
Jo, otroligt.
Extremt tätt liksom.
Ja, men där måste man följa leder, annars så går det knappt att ta sig fram. Mm. Det är otroligt speciell terräng där liksom, berget, stökigt, buskvegetation liksom.
Ja, ja.
Tät skog.
Men annars då, för att återgå till drömresorna. Mm.
Ja, men sen finns det ju alltid platser man vill åka till. Man vill hela tiden åka till. Det finns ju nya resmål. Jag vill tillbaka till Kanada och Alaska igen till exempel. Jag håller på att planera en resa till USA nu här. Till Montana. På gränsen till Idaho. Det blir nog nästa sommar tror jag. Jag skulle jättegärna vilja åka till Kamchatka. En drömresa. Och Ryssland, alltså det finns ju många ställen i Ryssland som låg till också. Kolhalvön är på min bucket list, om man säger så. Så det finns alltid ställen och, som man drömmer om, såklart.
Nu verkar det som Naturkompaniet ska styra upp till någon slags hangout här i, under er tarp här.
Trevligt.
Så att, och Renato håller på att kämpa med elden. Men tack för att du tog dig tid, Peter Persson.
Ja, tack själv.
Och om man vill, om man mot förmodan inte vet vem du är och om man vill följa dig, så är det in i vildmarken man ska sikta på.
Invildmarken.se.
Invildmarken.se.
Eller på Instagram. Eller på Facebook.
Och Vilsepodden.
Ja, Vilsepodden också. Ja.
Men hörru du, tack så jättemycket.
Tack.
Bra jobbat.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.